Hej och välkomna till kvartssamtal här i Humtank-tältet. Vi ska nu tala om vilken roll som läromedel har i bildningsuppdraget. Och med mig har jag Per Kornhall som är ordförande i Läromedelsförfattarna. Men du är också författare, föreläsare, skolexpert, knuten till EU-kommissionen. Så du har många bollar i luften. Själv heter jag Anna Ljungstrand och är litteraturvetare vid Mälardalens universitet och också medlem i då Humtank. För att smyga igång detta då, så när man talar om läromedel så ja, vi är ju väldigt medvetna om naturligtvis att det här borde vara, ja, för barn och unga den första kontakten som man får med de stora samhällsfrågorna. Och jag tror att det är precis så som du också själv har formulerat det någon gång. Men den första frågan är ju då, är det fortfarande så? Har läromedlens inverkan kanske förändrats de senare decennierna? Hur ser du på det?
Ja, det har ju förändrats kraftfullt. När Gustav Fridolin fick ett uppdrag att genomföra en läromedelsutredning för några år sedan, som han presenterade 21. Och då drog vi ju igång ett arbete för att försöka beskriva det som vi bara hade anekdotisk evidens för. Alltså, hur ser det ut? Hur ser läromedelstillgången ut? Vi har haft en massa lärare som har berättat om att de inte får köpa in. Vi har en massa föräldrar som berättar att barnen kommer hem och det finns inga läromedel. Och då tänkte vi måste ju faktiskt då ta reda på hur det är. Så vi gjorde ju en massa undersökningar. Och vi kan ju visa att nej, om någon tror att det finns läromedel i alla skolor, att för alla elever och så är inte så fallet. Och tittade vi på svenska lärare så var det en väldigt liten del. Det var 14% som tyckte sig kunna köpa in de läromedel de behövde i sin undervisning. Medan det fanns en 10% av skolor man inte fick köpa in någonting alls. När vi sen frågade rektorer, för det finns ingen statistik, det är ingen som har brytt sig om att följa det här sen avregleringarna i skolan på 1990-talets början. När vi då frågade rektorer, hur mycket köper ni in läromedel för? För att det finns ingen statistik om det, utan vi var ju tvungna att ringa dem. Alltså, vi hade ett företag som ringde runt till rektorer, vi har gjort det 2 gånger. Och då varierar ju då inköpen till från ungefär 300 kronor per elev och år till 2500 kronor per elev och år. Så att om du kommer i kontakt med ett läromedel, vare sig digitalt eller fysiskt, i skolan, är helt och hållet slumpartat beroende på vilken skola du råkar gå på. Och alltså det saknas oerhört mycket. Och vi tycker ju det här är ett jätteproblem.
Jag förstår det naturligtvis, vilket är jättejobb att ringa runt till alla rektorer.
Men inte alla.
Nej, men alltså sådär, till alla dessa som då, det här företaget. Det är bara en följdfråga då. Hur kan det komma sig att det inte finns statistik på detta? Och liksom, finns det någon orsak till det, tror du?
Av samma anledning som rätten till läromedel togs bort ur skolförordningen en gång i tiden. Att vi gick över till en målstyrning där vi inte skulle ha några regler om någon. Om någonting, eller överdriver lite, men vi skulle ha väldigt lite regler och skulle vi ha målstyrning. Och så fanns det en syn på både den undervisande läraren och på läromedlet som någon sorts auktoritärt organ. Mm. Och därför skulle vi inte använda det i skolan heller, och då tog man också bort regleringen av det. Men lärarna har ju velat fortsätta använda det. Mm. Alltså så. Om vi då frågar lärare, och vi frågar lärarstudenter, och vi frågar elever, och vi frågar vårdnadshavare, alltså föräldrar, eller vi frågar lokalpolitiker, så tycker alla de att läromedel är jätteviktigt. Ja. Men stödet för det och regleringen av det försvann i skolan. Och den skolan har en budget. Det står ingenting i skollagen om att du ska ha läromedel, och så har jag så här mycket pengar, och så betalar jag lärare och hyra. Ja, vad ska jag då göra? Ja. Och ett exempel har jag, för vi har ju ett upprop om läromedel i skolan och så. Ett exempel här är en lärare som hörde av sig till oss och sa att min rektor sa att vi fick välja mellan att få köpa läromedel till hösten eller köpa glass till skolavslutningen. Så kan det se ut.
Okej, svaret på den frågan blir naturligtvis, nej, vi behöver inte gå dit. Men då kan man ju bara förstår ju man ju då direkt att det både finns liksom för lite liksom kontroll kring detta, men också då att tillgången uppenbarligen ser, den verkar inte vara likvärdig då heller mellan skolor. Och då undrar man ju vilka konsekvenser, de kanske vi kan tänka oss vid en första liksom, Så. Men vilka konsekvenser kan du få liksom, på kort och lång sikt, ser du som har tänkt på frågan lite längre än vad jag har?
Ja, men för mig så är det här ju ett jättebekymmer, för vi har, alltså vi slår ihop de här bilderna. Vi har vi har flertalet internationella undersökningar som visar hur läsning går ner, eller rättare sagt att den grupp som läser väldigt, väldigt lite blir fort större bland ungdomar och barn som går i svensk skola. Nu är det så att enligt till exempel Monica Winterik och Tarja Allatala i Dalarnas högskola, när de gjorde en undersökning på högstadiet, så läste de som läste minst läste inte ens en sida text per dag i skolan. Nu pratar vi inte lustläsning hemma eller så, utan vi pratar om i skolan. 40% av svenska elever, 15-åringar, säger i PISA-undersökningen att läsning är slöseri med tid. Så har vi det här, och så pratar vi alla om det också, att det är ett problem att inte de unga läser, att inte barn läser, och vi ska ha läskampanjer. Och så pratar vi då hela tiden om skönlitteratur. Vi pratar om lustläsningen, fritidsläsningen, högläsningen hemma. Vi säger till föräldrar, ni skäms på er att ni inte läser högt med era barn och så. Nu får jag konkurrens här.
Okej. Jag vet inte hur det här gör sig i poddformat.
Nej. Men drog han ner lite. Ja, det kanske var
lite chockartat, kanske. Nej, men precis, vi har ju den allmänna...
Min lilla poäng här är att vi vet om i vår undersökning att vi har ju då alltså en hel professionell yrkeskår som inte vill annat än att köpa in pedagogiska texter, saklitteratur, sakprosa, läromedel till barn. Så tycker vi att vi har en läskris, för har vi en professionell yrkeskår som inte får köpa böcker?
Mm, just det. Så det här med den bredare liksom läskrisen, om vi uttrycker det så, hänger ju naturligtvis också intimt samman med läromedel. Och om man inte har tänkt jättemycket på läromedel, så är det ju först också att det känns ju som ett väldigt viktigt naturligtvis undervisningsverktyg för lärare också. Men jag vet att du har påtalat att det finns också andra aspekter då av läromedel. Inte bara det här med liksom att det också är läsning. Utan vi behöver också tänka på att det tillgängliggör ju fakta och etablerar kontakt mellan hem och skola. Och jag undrar om du kan utveckla lite kring de här aspekterna som då inte handlar om undervisningsverktyget just.
Ja, för det var för mig en resa när vi började jobba kring de här frågorna mer intensivt och med utredningen. När jag mötte elevorganisationerna, och sen när vi gjorde en undersökning bland vårdnadshavare. För vi har ingen vårdnadshavarorganisation i Sverige. Det finns inga föräldrar, eller ingen liksom nationell samling för föräldrar i Sverige. Utan det fick vi ju göra via enkätundersökningar och sånt. Men då slår det mig det att man ofta pratar om just om läromedlet som ett verktyg för min undervisning, mitt sätt att förmedla någon typ av kunskap pedagogiskt så. Men hur ser det ut om man tittar från andra hållet? Hur är det vad elev om jag inte förstår vad läraren säger? Har jag inte då, om jag då inte har tillgång till någon pedagogisk samlad text, hur ska jag klara mig? Och föräldrarna, hur ska de? Och här är en väldigt rolig sak. Alltså när vi då börjar lyfta att nej, det finns inte läromedel i skolorna. Så här ser statistiken ut. Vi fick ett sånt enormt genomslag. Därför att jävla journalist vi pratade med, varenda politiker som vi tog kontakt med, när vi påpekade det, sa de, nej men det stämmer ju, så ser det ju ut med mina barnskola. Alla tror att deras skola har varit ett undantag. Alltså det blir väldigt svårt att följa med i det här, man får ingen samlad kunskap. En av de tydligaste signalerna som de vårdnadshavarna uttryckte till oss i frisvar, varför ville de ha läromedel? Var för att det var så att säga en faktagranskad kunskapskälla som de såg att deras barn hade nytta av på grund av all fake news, på grund av allt det som bara strömmar och flödar hela tiden. Så såg de värdet av att det fanns liksom någon typ av pålitlig kunskap som de kunde relatera till och som de kunde också hjälpa sina barn med studier och sånt där.
Precis, och det är också en del av den här likvärdighetsaspekten, såklart, att det är också
Sen finns det en annan dimension av det här, för i rubriken här så har vi pratat ju liksom bildning och det. Och jag menar ju att 95% av den läsning som faktiskt sker i skolan är ju inte skönlitteratur, utan det är ju läromedel och sakprosalitteratur. Om man inte har de texterna, hur ska man kunna förstå skönlitteratur? Om jag inte någonsin får lära mig någonting om franska revolution, som är det klassiska exemplet man alltid lyfter av någon anledning i sådana här samtal. Men om jag inte vet det, hur ska jag kunna förstå den skönlitteratur eller den poesi som handlar om de här sakerna? Hur ska jag kunna förstå, hur ska jag kunna vara en medborgare i ett samhälle? Och Gustav Fridolin uttryckte det väldigt fint. Han sa att om det inte finns läromedel i skolan, så är antagligen läsning av sakprosa bland många unga obefintlig. Så.
Ja. Ja, det var fint uttryckt. Men jag tänker också att det finns i den här, då blir någon slags bildningsaspekt som man kan man utläsa av läromedel. Och vi har haft lite samtal så där kring bildning tidigare, och det är lite intressant också hur olika tonvikt man lägger i olika liksom, aspekter av bildning. Så vi kan bara kanske, alltså skolan har ju uppenbarligen ett uttalat bildnings ett uppdrag helt enkelt. Men jag kanske bara skulle vilja stanna upp lite där och se, vad säger du om bildningsbegreppet? Vad tycker du att det liksom i första hand inbegriper? Och ja, jag vet inte, kanske något exempel så där med hur just läromedel kan vara avgörande där, utöver det här med att hur ska de förstå liksom skönlitteratur och så vidare?
Ja, alltså, då är bildning är ju ett det är så oerhört svårfångat begrepp överhuvudtaget. Det finns säkert lika många definitioner som de som använder det. Och det tycker jag är bra. Alltså jag kan tycka att vi har behov av ett sådant uttryck också. Och för mig handlar det lite grann om att är man bildad så kan man lite mer än man behöver. Alltså, jag har inte bara lärt mig precis det jag behöver förklara ett prov till exempel, utan jag har lärt mig lite mer som jag helt plötsligt har nytta av i ett annat sammanhang. Alltså en bred referensram i livet.
Ja.
Och det innefattar ju att jag vet någonting om bild, jag vet någonting om estetiska processer, jag vet någonting om filosofi, jag vet någonting om ditt och datt, jag vet hur de här sakerna lite grann hänger ihop och så. Det blir någon sorts bildningsbegrepp då.
Som någon extra liksom, vidgad kunskap som följer med på köpet helt enkelt.
Precis.
Och där finns också en funktion hos läromedel.
Absolut.
Ja. Och, då tänker
och att läsvana, att överhuvudtaget läsa, att få upp en läsvana, kunna läsa svåra texter, kunna förstå svårare texter eftersom jag har läst tillräckligt mycket. Alltså våra författare, det tycker jag är spännande, de flesta författare som kallar sig författare i Sverige skriver för en publik som går förbi en bokhandel eller scrollar i Adlibris och ser, den boken vill jag läsa. Men våra författare skriver ju för en publik som inte vill läsa deras böcker.
Eller som inte vet ännu att de kanske kommer att vilja läsa den.
Och själva uppgiften är ju att få dem att få skriva en text som gör att den här boken som jag inte ville läsa var ju rätt så intressant egentligen när jag nu sitter med och läser. Och det här var ju spännande. Så.
Vad som slår mig nu när du talar om den här extra liksom, sfären av kunskap som följer med i någon slags process. Det är ju det att det går ofta stick i stäv med också hur både kanske elever och vissa lärare tänker sig att undervisningen ska se ut. Vi har varit inne lite på det i andra samtal här i Almedalen, att det finns liksom så här, det här kommer på provet så att titta på min PowerPoint, det räcker, och svara på instuderingsfrågorna och strunta i all den här liksom, vid sidan av kunskapen som man får med på köpet. Och det kommer väl såklart även elever så tänker väl kanske såklart målinriktat här på något sätt. Men jag skulle bara så här, avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till den elev som hävdar då att läroboken är tråkig och läraren säger att vi bara behöver plugga till det som ska på provet? Och vad vill du säga till liksom, läraren som då ska försöka manövrera i det här landskapet?
Ja, då är det ju det roliga då, att då vet vi att de är väldigt få eleverna. Alltså det är 95% av eleverna vi frågar tycker att läromedel var viktigt eller mycket viktigt. Så att det är ju det undantaget vi pratar om då, som säger att det är tråkigt.
Ja,
ja, men då får jag ju säga precis som, alltså ibland är saker tråkiga.
Ibland är saker tråkiga?
Ja.
Ja.
Det är jättetråkigt att lära sig multiplikationstabellen. Man kan göra roliga spel och hålla på, men i grunden ser det att man ska mata in någonting, men man har nytta av det hela livet.
precis. Och det är ju inte heller så att liksom läromedel på något sätt behöver vara tråkiga. Fick ni svar på den i också de här undersökningarna och statistiken? Alltså hur då attityden till liksom läromedelstext
var? Ja, men det är ju det vi ser. Att det är jätteuppskattat och de vill ha det.
Ja.
Alltså en anledning till att Gustav Fridolin, han skrev ju fram den fysiska boken, vilket ju också syns nu. Det är ju väldigt roligt. Det finns ett lagförslag som kommer i höst som säkrar elevers rätt till läromedel, vilket vi är så glada för, så det finns inte. Men i den... och då tappar jag tråden bara för att jag blev så glad.
Det är okej att bli glad och tappa tråden.
Ja.
Fridolin, och ni blir väldigt glada över att...
Ja, men det var just där jag tappade tråden. Så då får jag med mig. Så frågan...
Det var ju inte så mycket kanske en fråga. Vi har båda tappat tråden i så fall.
Ja, alltså det är absolut att eleverna vill ha böcker. Jag tappar helt tråden. Fortsätt.
Ja, det gör ingenting. Nej, det var väl mer att jag tänkte att jag själv känner också att det finns kanske vissa lärare som kanske inte riktigt förstår den här bildningsaspekten då utav läromedel. Och som kanske är lite för lättvindigt. Det här är ju helt anekdotiskt eftersom jag bara har mina egna barns vissa lärare då att reflektera till.
Ja.
Och jag bara skulle behöva ett sånt där klatschigt svar som jag kan ge dem när det är sådär. Nej, men vi har ingen lärobok.
Nej. Ja. Men då är det ju så att lärarkåren har också blivit tillvand av att inte kunna köpa in läromedel. Det är ju återigen där, när vi frågar lärarna så vill de köpa läromedel.
Ja.
De är väldigt missnöjda med situationen. Också de är det 95% som svarar att det är viktigt eller mycket viktigt med läromedel. Så att, och lärare, enligt en engelsk stor undersökning, kan tjäna, alltså man tjänar 5 timmar i veckan på att använda läromedel. Det är ganska dumt att behöva hitta på hjulen, alla hjul själv och så. Och sen behöver lärare se det här från elevers och föräldrars synvinkel. Att det är inte bara en happening i klassrummet. Det är inte bara att jag har en rolig lektion. Utan det är också att få tillgång till säkra kunskaper i källor, i bok eller i digital form.
Ja, det är väldigt intressant. Jag har koll. Det är väldigt intressant också att man ser den här statistiken. Det är viktigt att den kommer fram. För jag tror inte att det är det som är den liksom allmänna uppfattningen om hur synen på läromedel är, helt enkelt.
Så det finns ju också ett problem med den klass... Alltså, från lärarutbildningarnas sida så finns det ju en ganska väldokumenterad läromedelskritisk... Alltså en väldigt konstig kunskapssyn egentligen som har påverkat det här.
Precis, det ligger i linje med det. Mm. Vi har en fråga också här från publiken.
Nej, det är ingen fråga utan det är en kommentar. Jag jobbar som lärare själv och det finns en föreställning om att vi har väldigt mycket makt. Och bestämma, vi har oerhört liten makt. Vi får bara mindre och mindre makt i takt med att vi har skolorna, inte minst. Så vi kan inte alls, man kan inte tala i termer om att lärare bestämmer.
Men det är därför vi är väldigt glada.
Jag ska bara upprepa frågan inför inspelningen här. En kommentar från yrkesverksam lärare som menar att man kan inte, alltså att lärare själva kanske inte har den här makten att liksom bestämma om hur läromedel ska användas eller hur mycket som ska köpas in och tillgången och så.
Ja, och det är just därför vi är väldigt glada över att det då ändå skrivs in i skollagen att elever har rätt. För då kan man i alla fall säga till sin rektor att det står i skollagen att vi ska kunna köpa in. Då får ju i alla fall rektor ett annat problem. Därför att då kommer, sen när skolinspektionen kommer ut, så kommer skolinspektionen fråga honom, kan de köpa in? Har ni köpt in läromedel? Alltså, förstår, det blir ändå en kedja som gör att det blir bättre för lärare när den rätten skrivs in. Sen behöver vi skriva in tydligt i läroplaner, vilket också Gustav Fridolin föreslog, att lärare ska ha rätten att välja så att inte den makten ligger någon annanstans. Vilket är också ett helt rätt ett bekymmer.
Strålande. Det känns som att vi har nu knutit ihop detta och vår tid har tyvärr sprungit iväg. Så att vi får fortsätta den här diskussionen vid andra tillfällen. Tack så mycket Per Kornhall för att du kom hit.
Tack.